Det var ju bra att han tog med sig den. Ja, men så, det var så bra för när du började prata om vanliga människor. Det är ju så här att Jesus, han utsåg vanliga människor. Hans lärjungar, de var helt vanliga. Det står att de var olärda män. Det är ju den definition på olärd, för att de här då, judarna, de skulle kunna, om jag läser på en sida här så ska jag veta vad det står på andra sidan. Och de som hade gått längre i kunskapen vad gällde den judiska läran där, så kunde de mer. Men en vanlig olärd, och han kunde veta vad som stod på baksidan här, för efter 12 år, när de var 12 år så fick de väl, eller upp till någon ålder där, så fick de lära sig det här utan till. Så de visste precis vad som stod, och de var olärda då. Jag vet ju knappt vad som står på samma sida om jag inte läste. Men jag är så glad att Jesus använde vanliga människor. För sen så det står att han gick till sykarsbrunnen, till den kvinnan där. Och hon kom ut och satte sig där och började prata med Jesus. En enda. Så blev hela byn förändrad. En vanlig människa. Ovanlig på så sätt att han var utstött på grund av hennes, ja, hur hon levde. Zacchaeus. Jag var också en sån där vanlig människa som Jesus använde. Till stor välsignelse. Men han, det står inte, konung Agrippa försökte Paulus övertyga om vägen. Och det så här föga fattas. Men det står inte att så många kungar och högt uppsatta. Nikodemus, han var rådsherre. Han tog emot Jesus. Sen vet vi inte, men Jesus använde vanliga människor. Och det är rätt kul, för att vi här, vi har fått ett uppdrag allihop. Sen skickar Gud oss på olika uppdrag. Jag har ju kommit till en plats där det är lite varmare här, som skönt är. Men, och hur började det då? Jag föddes ju i Hönsa 1956. Mor och far var med i församlingen i Tibro. Så jag är ju, det här är mitt hem, så här små kyrkor. Så det såg ungefär likadant ut. Vi hade ungefär så. Och sen så växte jag upp i Hönsa tillsammans med mor och far. Sen dog pappa tidigt. Men i alla fall redan som... När vi flyttade sen till Småland. Och när jag var 10 år, eller om jag var 9, jag vet inte det, 9 eller 10 år, så kom pastorn där, Åke Axelsson, och säger så här: Mikael, är du frälst? Är du frälst, frågar han mig, som 9-åring. Jag tror jag var 9 då. Och då säger jag: det vet jag inte. Jag har ju vuxit upp i det här. Jag kunde ju hela paketet, jag kunde alltihop. Men jag hade aldrig tagit emot Jesus. Som liten kotte där, busig var jag. Så fick jag känna, oj, jag kanske inte är redo att följa med Jesus om han kommer. Så där. Det här var på söndag förmiddag. Söndag eftermiddag hade vi möten på den tiden. Det var jag alltså 65-66. Och hela den eftermiddagen så hade jag syndanöd. Som 10-åring, det är klart, jag hade pallat något äpple och hade elak mot morsan och farsan. Hade jag väl varit och gjort något fiffens som man brukar göra som 10-åring och äldre också. Men på kvällen sen så kommer Åke: vill du bli frälst, Mika, sa han. Ja, jag vill bli frälst. Så där som 10-åring eller 9-åring tog jag emot Jesus. Och sen blev jag döpt samma tid, för vi bodde 10 månader i Smålandstenar. Och där tog jag emot Jesus. Som jag då kanske hade gjort hela tiden innan också. Fast jag bestämde mig för att göra det då. Och sen blev jag döpt där. Och sen blev jag andedöpt som 16-åring. Men det intressanta var att när vi då hade tältmöte som man hade förr, så hade man en hink med blåsprit, eller rödsprit vad det var, så tände man i den, för då hade man ju varit på den tiden när allting var tillåtet, vilket inte är idag. Och så satte man sig så nära den där hinken som gick, och var det upptaget där så blev man förtvivlad, för det var det skönast. Så kom ju då vaktmästaren sen när det var lagom kallt och slängde in tändstickan, så satte man sig så nära den där hinken som gick. Men så fick jag sitta under pappas rock så här. Han hade ju en stor rock på sig då när det var kallt. Där under fick jag sitta och höra när pappa bad och prata med Jesus. Och det var inget högtravat tal, utan det var hans kompis. Det var hans bästa vän. Och det intrycket som det gjorde på mig, det förstod jag nog inte riktigt då. Men det har burit mig sen, att den relationen som far hade med Jesus, den var så stark. Det fanns inget som kunde rubba den. Och sen den här då, och då fick jag ett antal ord till mig när jag sitter med pappas där också här. Och De orden bar jag på tills jag blev 16 år. Då uttalade jag dem och då blev jag döpt i den heliga ande. Så hade jag gjort det som 6-7-åring så hade jag blivit döpt i den heliga ande då. Men det fattade jag inte, för undervisningen var ju inte så att små killar, barn, kunde ta emot den heliga ande. Så. Men där, sen har jag levt med Jesus. Upp och ner har det varit, sannoliken. Men det var ett viljebeslut att jag skulle tro på Jesus. Och säger folk, hur kan jag tro på honom? Han finns ju inte. Han finns, säger jag. Och sen har livet rullat på. Sen fick vi då förmånen att jobba i Tanzania början på 2000. Jobbade där nere och byggde en yrkesskola. Och då kände jag, det här var gött. Det var här var roligt att få jobba med händerna på veckorna och ut och berätta om Jesus. Jag är inte bra på att predika, jag berättar om min vän. Och så höll det på sig 2006, så hamnade jag bland massajerna. Jättetråkigt. De var så jobbiga. Och det var inget roligt att vara där. Och jag vantrivdes bland massajerna, för de var så jobbiga. De gjorde inte allt som jag ville och de var lata. Och, nej, det var bara tanterna som jobbade. Och det var så. Och sen så såg jag en slätt. Vi körde upp, vi var på en rätt så hög höjd och byggde ett hem för föräldralösa massajbarn. Och så åkte vi upp på den här platån på berget på 2500 meters höjd. Körde över den på nedsidan, hämtade vi byggnadsmaterial. Så säger jag bara så här, som man aldrig ska göra, hur många är det som bor här ute? Ja, så det är 20 000 som bor här ute, som aldrig har hört om Jesus. Ja, det var ju synd om dem, sa jag. Och så slog det ifrån mig, för då var jag så trött på allt vad man säger heter. Så då liksom, jaha, det var ju synd om dem. Och det blev inte mer än så, att det var synd om dem. Och sen började Gud prata 2007 med mig. Allvarligt om det här. Och jag slog det ifrån mig. Jag tyckte att det var nonsens att åka dit. Det var bara jobbigt. Och det var bara varmt och det var bara flugor och det var bara allting. Och massajer, de var ju ännu jobbigare för de gjorde inte allt som jag ville. Så det blev nej. Och det blev nej 2008. 2009 så kommer han igen, Jesus. Och då hade jag lärt mig att lyssna in hans röster. Och då säger han bara så här att, vill du göra det här för mig, Jesus? Vill du göra det här för mig, Mikael? Vill du göra det för mig? Bara för mig, för att det jag har gjort för dig. Ja, så det vill jag. Då hade jag börjat bibelskolan. Och så hade jag sagt till Herren, ska jag göra någonting för dig, ska jag göra det evangeliskt. Jag är så trött på pengar och det här och folk som ska ha massa saker. Så jag vill jobba bara med dig och bara evangeliskt. Och bara ge dem dig, Jesus. Och så i alla fall så blev det jag där på sommaren. Och så sa jag till Herren, det kommer bli jättetufft, allting. För det är ingen som tycker om det här mer än du och jag nu då. För att svensk pingst var inte så... Då hade vi slutat i Tanzania, det skulle vi inte hålla på med då. Och så sa jag så här, är det du som tycker det här så är jag beredd att åka. Och så skulle jag åka ner 2009 på 3 november 2009, åka ner till Tanzania. Och då får jag en stroke på planet. I ett KLM-plan så faller jag omkull i gången och blir liggande där, förlamad. Så kommer då åklagaren och säger, ja, det fick du för den resan. Han med horna. Så står han där och skrattar. Så ligger jag där i planet och så ropar hon ut, flygvärdinnan, är det någon sjukvårdskunnig här på planet? Så kommer en man, böjer knä vid min sida, som ser ut precis som Kenny Rogers, countrysångaren. En identisk kopia av Kenny Rogers. Om ni vet vem han är. Och så såg han ut. Och så började han, jag heter Bob, sa han. Och jag är från USA. Och jag är strokeläkare. Jag så kikade lite på dig, sa han. Så gjorde han lite tester, sa han. Du har fått en stroke, sa han. Men den har inte lagt sig på talcentret. Det kan du vara glad för, sa han. Men du är förlamad och vi kommer att ta hand om dig tills du kommer ner. Vart vi nu åker vet jag inte. Som vi åker till Tanzania eller vi åker till Kenya vet jag inte, sa han. Men jag kommer att ta hand om dig. Och så kom den sköterska och la sig också och sa, jag är akutsköterska, sa hon, så att jag kommer också vara med här. Så Erna hade skickat 2 support till mig. Det är inte så ofta jag går med ett sånt team på ett plan. Och i alla fall så fick jag hjälp där och så landade vi i Kenya. Och kapten kommer in och säger så här, vi kan inte gå till Tanzania med dig för de har ingen bra sjukvård. Du kommer ändå hamna i Kenya. Så vi släpper av dig, vi gör ett stopover. Vi går ner. Bara så. De kommer in och hämtar dig. Och in med din ambulans och lägger dig på sjukhus i Kenya. Och så drar vi sen igen, sa han bara. Det tar en liten stund, men det gör vi, sa han. Och så kom det afrikanska bärarlaget in, tyckte jag var väldigt tung. Bär ut mig där över stolsätena, en man på en bår. Jag var väl samma kroppshydda som nu. Så när jag ligger där i ambulansen så säger den här damen som sitter i ambulansen: är du en pånyttfödd kristen? Så. Ja, det är jag, säger jag. Ja, varför undrar du, säger jag. Du säger bara Jesus hela tiden. Jesus, Jesus, Jesus säger du hela tiden, så. Ja, säger jag. Vet du varför, säger jag. Nej, det vet jag inte, säger jag. Det är så här, säger jag, att jag reser ensam och jag ska till Tanzania. Alla mina vänner är i Tanzania. Jag känner ingen i Kenya och jag är totalt utlämnad. Jag vet inte vad som ska ske och jag är förlamad. Det här är inget bra läge. Så det är nog Jesus, han är den enda som kan hjälpa mig. Så. Finns det ingen annan som kan hjälpa mig? Som jag kan... Ja, jag förstår det, så. Jag är också pånyttfödd, frälst. Så, hon var läkare, så satt hon där. Så sticker in en uniformerad herre och säger så här: jag behöver $25 till visumet för att du ska få komma in här. Så då i mitt förlamade tillstånd där så fick jag gräva fram en plånbok och så ger honom $25 så han fick stämpla mitt pass och så kommer han tillbaka med det. Då fick jag fortsätta in till sjukhuset. Så det, här hemma så är det ju full fart i sjukhuset. Man har fått en stroke för att få behandling. Det var inte riktigt så där. Men i alla fall så hamnade jag på sjukhuset där och blev liggande i ett sjukrum där så började jag kolla upp alltihop. Där inne mitt i natten så får jag då en sån här... Jag hade sån vad heter det, oro över hur allting skulle bli. Jag var ensam och jag hade ju massa pengar med mig. Och jag hade resgods som var på väg till Tanzania. Jag låg kvar i Kenya och visste var jag var. Frugan hade jag pratat med i telefon. Så att det var körigt, kan man säga, på ren västgötska. Så när jag ligger där då så säger jag bara så här högt på svenska mitt i natten att nu behöver jag 5 minuter ensam med dig, Jesus. Då står det en dam vid min fotända, en sköterska, och en sköterska här. Och den sköterska för fotändan där förstår inte ett ord svenska, men vinkar på den här damen som står där. Och bägge två går ut och stänger draperiet. Då kommer Jesus in, så står han vid mina fötter där. Så jag säger ingenting, jag ser bara hans gestalt. Och så ser jag hans hårmärkta händer. Och så känner jag bara en total frid. Det finns ingen sån frid som någon annan kan ge än Jesus. Det blåste sköljde ur allt den här oron som jag hade. Det bara lämna. Så var det borta. Och så fick jag Josua 1:9. Var stark och frimodig, jag skall revera dig. Och så kommer sången You Raise Me Up. Den kommer. Och där storgråter jag i sängen. Och så kommer hon in, sköterskan. Och det här vet inte jag om det är en sekund, om det är 5 minuter eller vad det är. Jag vet inte detta. Jag vet bara att Jesus var där. Och så all min oro var borta. Och så kommer hon in och så säger hon så här efter ett tag: vad är det som händer här inne, sa hon. Ja, sa jag, Jesus var här. Ja, jag ser det, sa hon. Du har helt andra ögon. Du är en helt annan människa som ligger där. Ja, sa jag, så är det, sa jag. Och sen så fick hon då, hade jag den här. Min stora bibel låg i min handbagage. Den grävde hon fram. Så jag sa, ta fram min bibel, jag måste läsa lite. Så slog hon upp. Jag sa, hon höll bibeln, för jag hade ju slangar i den handen och slangar i den. Och den kunde jag inte röra, så det var liksom lite så dåligt. Så hon hjälpte mig att få fram Jesaja 53, så läste jag. Det var mina sjukdomar du var. Och när det körde ihop sig sen, för det gjorde det rejält ändå, så hade jag Jesaja 53 uppslagen in till sängen. Och när det var som värst låg den på bröstet uppslagen. Så lyfte jag bibeln så här. Och sa, kommer du ihåg vad du har skrivit här? Att det var mina sjukdomar du var. Kommer du ihåg att det är ett löfte här? Och så fick jag 3,5 veckor. Efter några dagar så kom Yvonne ner. Så bodde hon med mig i 3 veckor. Och de 3 veckorna fick jag läsa bibeln och leva med Herren. Så nära, så underbart. Och sen återhämtade jag så fort så att läkaren kommer in efter en liten tag där. Och så sa han så här att, du är helt onormal, Mikael. Vad bra, sa jag vill vara onormal. Vad är det nu då, sa jag. Ja, så, det är så här att du ska inte kunna lyfta din högerarm. Benet var som en stock. Så att du sa att du ska inte kunna lyfta högerarmen. För benet ska komma först och sen ska armen komma. Och då är jag som jag är och så jag bara, vet du varför jag kan lyfta högerarmen? Nej, jag vet inte, så. Det är bara för att jag ska kunna prisa Jesus med uppsträckta armar. Så nej, slutade han, så gick han ut. Vill han inte göra mer. Men sen när jag kommer hem då i alla fall, så hade jag bett till Herren där att jag vill vara hemma första advent. För då tänkte jag, då är det stormöte i kyrkan, då vill jag komma dit och så vill jag komma fram där. Och så hade jag räknat ut alltihop. Ja, så alltså, har han ju humor här. Så blev jag väldigt sjuk sen under tiden jag låg. Där fick jag massa medicinförgiftad blev jag. Det var massa strul. Men i alla fall så ordnade det sig så, så att jag landade faktiskt klockan 12.00 i Göteborg första advent. Så jag var ju hemma i Sverige första advent, men jag var inte i kyrkan. Så att han höll ju sitt löfte. Jag ville ju till Sverige första advent. Och det fick jag då, fast jag kom inte till kyrkan, för jag kom direkt till KSS i Skövde. Och då när jag ligger där så kommer det in, så rullar de in på en sån där bår där, och så skulle de in i ett litet bås där, och så kom jag inte in där för sängen var för stor. Så att då undrade de, så skulle de samla ihop folk och lyfta ur den. Då hade jag ju gått ner en förfärlig massa kilo, men då skulle de lyfta ur mig där, så jag gled ur sängen och gick in i rummet. Kan du gå? Ja, men det är klart jag kan gå, så jag. Det här är bara temporärt, så jag ska, det är bara, jag bara fick ett break här nu, så jag sa att jag är snart på gång igen. Och så, ja, de var så förvånade att jag kunde gå. De här papperna här, det säger att du ska inte kunna gå, så. Nej, papperna är en sak, så, men verkligheten är en annan. Och sen så stängde de in mig i rummet där, och så slog de igen dörren, och så satte de en skylt, stopp hit men inte längre. För då är det så här, hade man då legat på afrikansk sjukhus så får man inte. Då är det ju sjukvård, då är det här resistenta bakterier, hela det paketet som de inte tyckte om. Men sen så återhämtade jag, så ett år senare så var jag ute i Tanzania igen. Så 3 november 2010 så står jag i Tanzania. I den församlingen som är min hemförsamling där ute. Då är det så här att när jag föddes så var jag mindre än vad jag är nu, som tur var. Men jag var väldigt liten och så krympte jag. Så att då var pappa på sjukhus också i en njurproblem, som han dog i senare, men. Då hade vi en evangelist som hette Irma Lilja, som sedermera blev Irma Andersson, gift med Kurt Andersson, som var missionärer i den plats dit jag skulle. Och så när vi kommer dit 2000, så på ett möte där så berättade jag om att att Irma då, första missionärsfrun, hade matat mig med sked när jag var liten så att jag skulle dö. Och då är det så här att i Tanzania, i Afrika, så är det så här att har någon annan hjälpt en kvinna med deras barn, så blir de extra mamma. Det blir som Mose hade en amma, fast det var, det förstod jag inte om det, men i alla fall så var det så att då blir jag så connectad med första missionärsfamiljen. Så det blir lite, de bara skrek i bänkarna, tanterna där, att det var så tajt mellan oss, att jag hade kommit dit så långt efter Kurt och Irma var där. Så då i alla fall så fick jag en speciell kärlek till den församlingen, har fortfarande. Så 2010 då, så står jag där och tackar för förbön att jag hade återhämtat. Och sen fick jag flygförbudet till läkaren, men det var ju inget att bry sig om. Men sen började vi Gelai då här ute, 2012 var vi där första gången. Sen så har vi hållit på, så nu är det 500 frälsta där ute. Och då är jag så glad att Jesus, han använder vanliga människor. Sådana här stollar som jag, som kan sitta under en buske och äta get och äta magsäck. Och det är inte så gott, men ja. De gillar inte det vi äter heller, så det, men det brukar jämna ut sig på slutet. De gillar inte mitt kaffe, de ska ha te med, och då ska de helst ha massa socker i det, och sen så ska de då ha lite annat jox som inte jag tycker om. Så därför så dricker jag mitt kaffe och de dricker sitt te. Men att få vara tjänst för Herren, det är så otroligt skönt. Man vet aldrig dag för dag vad som händer, och sen får man då lägga dagen i Guds hand. Vi är ju då 15 mil ut i bushen, där vi har vårt basläger. Och där har vi ett litet rum som vi sover i. Och så då samlas vi där i en liten församling. De var 20 när jag kom, 2013. Nu är de 60 när jag åkte hem i våras. Så det ökar. Och då är det så att du får inte vara med i församlingen innan du blir döpt. Så alla de här är döpta tillhör församlingen. Sen är de massajerna som de är ett stort gäng ena dagen. Nästa gång kan ju halva gänget ha gått iväg någonstans. För de går ju. Ja, de är nomader, så de finns ju inte på plats när man tycker att de ska vara på plats. Men det är deras liv som jag försöker att ge Jesus då. Och då har jag fick en fråga utan vi satt på en restaurang här i Orsa. Men det är ju jättedumt, sa han, att ge dem Jesus. Jaha, sa jag, varför då? Ja, men det ska inte de ha. De lever ju på sin tro. Ja, sa jag, men det är ett fritt val. Jag presenterar det jag tror på. Och så berättar jag om det. Och vill de tro på det, så gör de det. Men vi har ju pratat, det är ju ungefär 500 som blir frälsta. Men vi kanske har pratat med 5-10 000 på den här tiden. 5000 i alla fall som jag pratat med. Alla blir inte frälsta. Alla tar inte emot Jesus. Jaha, sa han, då var jag lite sådär. Så då lugnade han ner sig lite grann. Och så sa vi delade ut medicin. Och sa, jaha, då får väl bara de som är frälsta medicin. Och sa han, nej, så vi gör ingen åtskillnad. Vi ger alla. För vi vet inte vart det tar vägen. Så var läget. Så att vi åkte ut innan till Masailand. Där är en kille då som har ett öga som är helt igensvullet. Fullständigt igensvullet. Det var bara, han kunde inte se alls. Det var som en tennisboll. Och så, för först så kom han, så hade han sin Masai-filt så här, gick han. Och så frågade jag bara vad har hänt. Så lyfte jag lite på det, så visade han sitt öga. Det var jätteotrevligt. Och så sa vi det att vi har ingen medicin med oss idag, men vi kan be för dig. Så vi smorde med olja och bad för honom och sen så åkte vi därifrån. Det var allt vi kunde göra och det var bra nog. För Jesus är bättre än medicin ibland. Ibland är det en bra kombination, men i det här fallet så hade vi bara Jesus. Sen åkte vi vidare till en annan boplats och där hade vi då en dam som hade fått ett ormbett, sån där kobra som var där. Hade huggit henne i armen när hon låg och sov, så hade ett stort hål här. Som var då ruttet kött, luktade illa. Så då hade jag bara en pincett, så Lysa då, som ni såg på bilden här med hans fru, satte sig där och noppade skinn så här. Och ja, de visar ingen smärta. Inte någonting, och det här gjorde ju, det syndes på henne, för hon ryckte ju mungiporna då när han ryckte i det här. Men sen gjorde vi rent, alltså vi gott vi kunde, så hade jag lite 70% i svårsprit i bilen. Så hällde vi på det, och så smolde med olja bara för henne. Och så åker vi till en tredje plats, och där säger Masai-damen, en äldre kvinna, att nu har min man dött, som då var bomaledare. Och då är det så här att först födde sonen till ledaren, han är nästa chef, han är nästa bomaledare. Och det är en pyramid. Så bomanledaren och hans son, och sen är det neråt bara i hierarkin. Och då var ju han nummer ett nu då. Och det visste inte vad han var. Han hade lämnat boplatsen för 2 år sedan, och sen så vet man inte om han var i Kenya eller om han var i Tanzania eller om han levde eller vad han var. Och så kommer hon och säger så här att du har ju berättat mycket om din Jesus och att han har skapat de här bergen. Och sen kan man läsa i Jobb 39 om vildåsnan, och man kan läsa om strutsen, man kan läsa allt, och det gör jag, så det är det som går här. Och då säger de att vet din Gud var han är? Ja, det vet han, så han vet om han är död också, så att han känner till allting, han ser allting på en gång. Ja, så vad bra, kan inte du be till honom att han kommer hem? Jo, det kan jag väl göra, så jag bad en bön på engelska som de tolkar till Masai. Och så att han skulle få hemlängtan, killen. Och sen var det inte mer med det. Så åkte vi hem och sen fick vi inte åka ut, och för det här förbudet var. Så under 3 veckor då så var vi då i, eller blev med, för att under den tiden så den här vägglösfällan ni såg, det hade jag inte ställt dit då, så jag hade fått förfärligt många vägglösbett där på hösten, eller den perioden innan presidentvalet. Så hade jag 40 bett på kroppen. Vilket gjorde att min kropp inte tålde det. Så jag blev väldigt, väldigt dålig. Så jag har hyrar Fred Nymans hus ute i Arusha, om ni känner Fred. Så bor jag där ensam. Så ringer Robert Hector som kommer från Göten och hans familj. Så ringer Robert och säger, hur är det med dig? Är du vesen eller? Ja, det är, jag är inte speciellt hurker, så jag är rätt så dålig. Och då hade jag varit ner och kollat och hade ett blodtryck som var alldeles för lågt, så jag rådde inte gå i sängen. Och så hade jag då läkarna sagt till mig, du sa, jag vet inte vad det är för fel på dig, men det är inte bra. Nej, det ser jag också, så jag, för det var blod i urinen och hela innanmätet var utslaget i den här delen. Och då så säger Robert så här, när vi pratade en stund, ja, blir du sämre så kan du höra av dig. Och då hade jag 39,9 och så kunde jag inte gå i sängen, så blir du sämre får du höra av dig, så här. Ja, jag lovar, så jag. Så hade han pratat med sin älskade hustru där till några sekunder, så ringer han, du är tillräckligt dålig, säger min fru. Så kom Robert med bilen där, och så stapplade jag ut i den, så fick jag bo hos dem några dagar när jag blev lite bättre. Men det tog faktiskt 100 tabletter innan läkaren hade rätt ut vad det var. Och då sa han, varje sån här vägglös bett innehåller lite gift. Och eftersom du har fått så många gift så klarar inte din kropp av detta, utan den har bröts ner. Så det var då, ja, det var mycket som var dåligt. Men Gud är god, så jag repade mig där. Så då i december där så åkte vi ut igen eller slutet på november, början på december någonstans där, åkte vi ut igen och så besökte vi den här boplatsen med ögat. Nej, så han är lika illa, sa. Jaha, det var ju synd då, sa vi. Så, och vi kunde inte, då hade vi medicin med oss, vi kunde inte behandla ögat. För det var ju så fullt av så det var bara att göra samma procedur igen. Smorde med olja, nej då hade vi ingen olja, så då smorde vi, då bad vi bara för en i Jesu namn, att han skulle fortsätta ett helande. Ja, och sen så åkte vi till Ormbetstjejen, hon hade återhämtat sig, hon var helt fräsch. Det var bara ett litet ärr över det här. Och så att det var ju jättebra, så då tackade vi Jesus för det. Och sen åkte vi upp den här boplatsen då, där han hemlängtanskillen var. Då kommer en lång massaj där. Och så sa han, jag är den nya bomaledaren. Jag är son till han som dog. Jaha, och så pratar vi en stund. Så säger han så här att, jag hörde att ni har bett för mig, sa han. Att jag skulle få hemlängtan. Ja, det är sant. Jag lämnade den här platsen, sa han, för 2 år sedan. Det här, sa han, det är egentligen ingenting för mig. Jag är uppvuxen här. Det här är min hemplats. Det ser ett berg här och det är det här. Och jag var i Nairobi. Och där var jag nattvakt och där hade jag mycket roligt. Då syftade jag på kvinnor som de har hur mycket som helst, de här männen. Och tjänade pengar. Och det var mitt liv. Det var mitt nya liv. Jag skulle inte tillbaka. För jag hade det så bra. Helt plötsligt så får jag sån hemlängtan. Jag fick sån sanslöst hemlängtan. Jag klarade inte av att vara kvar. Jag blev sjuk av hemlängtan. Så jag fick ju bara gå hem. Så då går ju de här människorna, de är inte som du och jag. Det är långt. Det är ju 25 mil. Så jag tog mig hem sen bara. Och då fick jag reda på att ni hade bett för mig att jag skulle komma hem, att jag skulle få hemlängtan. Och vilken Gud ni har, sa. Nu måste jag tro på den. Nu vill jag ta emot honom också. Är det Jesus han heter? Ja, honom vill jag tro på. Då böjde han sina knä där. Bomaledaren i den boman. Det är gött, vet du. Så höll det på. Sen så var jag då hemma. Var jag då i Tanzania över jul. Så då frågade jag, hur firar ni jul? Ja, det är på 25 då. Vi äter lite gött på morgonen. Sen är det inte mer. Nej, tänkte jag. Det var ju kul. Och så, men då har vi en julkampanj. Då åker vi inte hem. Eller kan vi ha en julkampanj här uppe i Gelai, säger jag. Med alla kyrkor. Vi drar ihop alla kyrkor. Det finns ju då baptister, det finns lite amerikansk influens inom pingst också. Luthersk troende. Men de jobbar bara i själva Gelai. Vi jobbar ju ut, långt ut i där ingen vill åka. Det där är vi med vårt arbete. Och då säger han så här, ja det kan vi göra, så här. Vi drar ihop dem. Så vi samlar en grupp ledare där och så säger, ja vi har en julkonferens. Vi börjar 24. Och då skulle vi ha mat, vi skulle slakta getter, det var ris och det var massor. Och då fanns det inga pengar, så ja, jag kan bidra med det här, sa jag. Så får vi se om jag kan ordna mer. Så hade jag ordnat pengar så sa jag att jag tar inte i det här. Nu får ni sköta det. Här är pengarna och jag vill ha kvitto på vad ni har köpt. Ja. Och så åkte jag därifrån. Så kom jag tillbaka 24. 23 på kvällen, så 24 började mötena. Då hade vi möte, ett 10-möte som inte blev 10-möte, för då var de inte igång, för då höll de på och målade stenar utanför och satt upp ljudanläggningen, och klockan 10, så det var ju liksom inte så. Så klockan 12 var vi igång. Så körde vi nonstop till klockan 7 på kvällen för julafton. Med ett break för maten, med alla, tänkte, åh vad gött, nu var det färdigt. Det är ju varmt och det är jobbigt och det är förfärligt. Hallå. Och sen så sa jag, nej gå hem och ät ni. Så gå hem och vila vid gästhuset, vi bor i ett gästhus där. Då kommer de klockan 8. Nu börjar vi igen. Ja men det var ju imorgon. Ja men vi börjar nu, så vi har ändrat oss. Ja, så, men ni kan komma klockan 9, sa de. Så klockan 9 så kom jag och Lajse dit. Då var det fullt drag i en liten kyrka. Hälften så stor som den här. Och så var det då en ljudanläggning. Det här var ju soft musik. Detta var inget. Och då står det lådor där och så fullt blåst. Och så hela byn hörde. Så höll de på så till klockan 1 på natten. På julafton. Och det var så fullt med folk. 137 massajer in i det där lilla rummet. Stod packat in till varann och jublade inför Herren. Och 30-tal stod framme sen vid altaret där för att ta emot Jesus till frälsning och upprättelse. Och det var den bästa julafton jag varit med om. Så underbart. Och sen hade vi avslutningsmötet. Vi hade 5 möten på de här dagarna. fem eller sex. Och så hade vi avslutningsmöte. Det var fullt av folk igen. Så vi hade mött 1776 massajer hade varit inom hörhåll. Nu är det många som är samma, men många hade ju aldrig varit där tidigare. Och alla hade fått Guds ord, ett riktigt skarpt Guds ord. Det här är inget lullul om att det kanske är Jesus, utan det är skjuts med basåka direkt bara. Det är raka rör. Och så ser de här då, och så säger byn, tycker då att vi är så olika inom våra kyrkor. Och nu har de sett att vi tror på samma Jesus. Om vi heter Assemblies of God, om vi heter Church of God, om vi heter Free Pentecostal Church from Sweden, eller vad vi är, så tror vi på samma Jesus. Det var förutsättningarna. Samma Jesus, att han är Guds son, och att han enda vägen till Gud är genom Jesus. Den heliga ande, att vi tror på den heliga ande, och dopet. Vi har de här riktlinjerna. Och där tror vi på samma, allihopa samma. Samma uppfattning om detta. Annars går, och då trodde ju de här i byn att vi var olika. Att en del, och sen såg de när vi blev en enhet. Wow, tror ni på samma sak? Ja, vi tror på samma sak. Så det har blivit en väldigt slagkraft i byn. Och sen så efter jul här så började jag få tag på en sån här projektor där. Och så har vi Jesusfilmen. Och så åker vi ut och så visar vi den på nätterna. Den är på swahili, tolkas till Masai. Den börjar med när Gud skapade allt. Det kommer en jord ner så här på duken. Och så kläs den på då, hur allting runt omkring svävar då, och allting blir. Och sen ser man då hur Adam, Gud gör Adam av stoft. Hur han då ser hur händer, formar en kropp där i sanden. Och så kommer han upp där ur och så blåser Gud liv i honom. Och så ser man syndafallet och så ser man alltihop det här. Och så då hur han då förskjuts ifrån Edens lustgård ut i öknen. Och det är så slående, för när han tolkar detta till Masai, det blir så bra alltså. Och sen börjar det med Jesu födelse och sen så drar det hela allt. Det tar 2,5 timmar. Och sen efter det så bara frågar man, hur många vill tro på det här? Och du vet, det är så mycket folk som vill ta emot Jesus. Det är så underbart. Ja. Och då när man har en projektor så här, så är det alla afrikanska skalbaggar vill ju komma dit också. Så det är ju inte. Så när man rullar ihop den här, det är så här, så bara krask ner så här, så har man då dagen efter när man drar upp det så har man hela frukosten där. Men det är, ja, det är nåd alltså att få vara med. Och sen har de, som ni såg här, de här blivit döpta. Så vi har ju döpt förfärligt mycket massajer och det är så kul. Och sen det här med amuletter då, som de bär på. Va? Det är en undervisningssak. Så jag frågade Simon det. Så vi plockade av dem. De här kedjorna. Alltid. Nej, så det tar jag när jag undervisar sen. Så de kristna kvinnorna bär inte på smycken så. Då ska det vara smycken som de har gjort själva efter de har blivit frälsta. Men innan då så är varje sånt där. Så har jag sådana som har stora ringar så här. Och så är det någonting annat på dem. De är ett steg då i den här okulta verksamheten som Masai spåmännen har. Så att det är mycket att be över och mycket att få kunskap om. Vi försöker göra det bland massajerna, man har inte kommit så långt än. Vi har fortfarande den gamla varianten att vi åker och sitter under ett trä och pratar med dem. För det är det här med medicin som vi delar ut också då. Och sen nu när man kommer ut i oktober så är det torrt. Och då har vi med oss vatten. Efter den bilen så har jag en släpkärra med ett ton vatten på som jag delar ut. Och då öppnar också vattnet upp. För ibland får vi inte komma in. Och då säger jag, ja men vi vill ju ha vattnet. Ja, hur gör vi då? Ja, och då är det en förhandling där som kan ta flera timmar. Hur de ska ha det. Oftast då så får vi lämna vattnet. Och så får vi ha en liten vittnesbördstund. Vad jag är för en viting som har kommit dit. Och vad jag gör där, att Herren har skickat mig. Så det har öppnat upp väldigt mycket också. Sen hade jag ju tänkt då avsluta Tanzania. Det var ju min plan när jag åkte hem. Det här nu i våras. När jag kom hem då i maj där så var jag färdig, tänkte jag. Och sen så, det var helt klart så att jag skulle sluta i Tanzania. Det var inte tänkt att fortsätta. Jag hade inställt på Asien. Det hade varit sådana signaler som gjorde att jag drog åt Asien. Och sen så, här nu i höst så fick jag sån sanslös längtan att åka till Masajerna. Gud startade en process i mitt liv igen. Att fortsätta. Och jag tänkte, ja, det är väl bara hemlängtan. Men det fortsatte och sen så åkte jag på en gudstjänst på en plats. så går jag fram för förbön där för att komma Herren närmare. Så kommer en man där bara och profeterar rakt in i mitt liv. Och så, och den profetian var att du är inte avsatt, du satt på vila en tid, men Herren har fortfarande användning för dig. Så bida din tid. Och sen åka till ett annat ställe då, för jag tycker om att åka på nya platser, så var jag där och så kommer en man fram och så i en annan förbönstund där, så säger han bara så här: Masai-arbetet är inte färdigt, säger Herren. Du ska gå längre ut, längre bort där ingen har varit, och du ska fortsätta och jag ska vara med dig. Och då blev och det var en bekräftelse på min hemlängtan, eller min längtan att få gå vidare bland Masaierna. Så att nu är då planen här, jag åker om 4 veckor ut i Tanzania igen. Så har ett samtal med ledningsgruppen i kyrkan i Habarimalu, som då är Ibras stora församling, eller kyrka och missionsstation. Det är där vi utgår ifrån. Den killen som vi såg på kortet, Leiser, han är ju vice föreståndare där. Så det är jag och han som åker ut. Och det gör ju då att jag måste ta ett samtal med dem om framtiden. Vad de tycker. Tycker de att det är bra att vi fortsätter? För det är ju också att jag är ju bara en gäst och främling. Jag gör det här en lag på mitt hjärta. Men de ska ta hand om skörden. Det är så att de som blir frälsta, det är ju under deras, det är ungefär som när det kommer folk till lugna oss hit. Om människor blir frälsta så får ju ni ta hand om dem. Och det är ju så här, i början var det lite tjafs om det här, för det blir så många frälsta. Vi hinner inte med, vi orkar inte det här, va? Då åker vi någon annanstans. För Guds ord måste ut. Om inte ni orkar det här i Gelai, så åker vi någon annanstans. Och så fortsätter vi där. Så börjar vi upp ett verk där. Nej, men det är inte bra. Nej, men be då över detta, att ni ska få kraft. Och utse ledare för det här arbetet. Och då fick vi det, som Simon här trädde in i uppdraget. Va? Så nu vet jag inte när jag kommer ut, vem vi ska ha istället för nu. Så, men det kanske är så att då får jag ta den biten ett tag här, till Simon har gått färdigt bibelskolan. Men i alla fall så är det ju så att då är min tanke 4 år i Tanzania, bland Masaierna. Var ute då från augusti till juni. Så jag ska göra 38 månader, tänkte jag, bland Masaierna. Och så då hinner vi gå över den här slätten, bland de här 20 000. Ta så många som möjligt. Hoppas att de flesta där vill höra och att de tar emot Jesus. Det är ett fritt val. De väljer. Andemakterna är enormt starka. Jag har inte tagit något om den onda världen, men den finns och den är påtaglig. Och den stoppar mig så att, och slår mot kroppen. Så är det. Det är bara så. Men som sagt, 4 år har jag tänkt och jag ska åka ut nu och göra en samtal med dem. Hoppas de hänger på. Och så åker jag i september och så är vi borta några år. Jag vill be en bön med er. Himmelske Fader, jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för Lugnås. Eller Älgarås säger vi nu. Jesus, jag ber att din kraft, Herre, ska gå fram i Älgarås. Mäktigt i den här byn, Jesus. Herre, du ser vad de har sått in för arbetet där jag jobbar, Jesus. Och jag ber, Jesus, att du ska ge dem en skörd här i byn, Jesus. Jag ber att människor ska få en längtan till dig. Likadant som den här Masai-killen, Jesus, fick längtan hem. Så ber jag att den här församlingen ska bli ett hem för många människor här i Älgarås, Jesus. Jag ber, Jesus, att din heliga andes kraft ska gå runt och dra människor. Och jag ber att var och en här, Jesus, ska få vara ett vittne för dig, Jesus. Där vi går fram i vår vardag och där de jobbar, där de befinner sig här i byn, Jesus, där ska de kunna peka på dig. Och Jesus, jag ber att de ska få vara ett ljus. Att församlingen här ska få vara en lykta. Herre, du vet vad var och en står, du vet vad var och en bär på. Herre, jag vet att du kan lyfta av bördor och jag vet att du vill det också, Jesus. Herre, du känner oss så väl. Du läser oss som en uppslagen bok. Vi kan inte dölja något för dig, Jesus. Och Herre, jag vet att du vill hjälpa. Och jag vet att du vill vara med. Herre, vi bara öppnar våra hjärtan för dig. Led oss på din väg, Jesus. Och välsigna församlingen här. I ditt underbara namn, Jesus. Amen.